Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag 1. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft. Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, jobbar som programledare på Kanal 5, och på andra sidan så har ni Lovisa Lofsan Sandström som är PT och en massa andra saker. Vi pratar om träning och om livet. Och hur är det med ditt liv just nu, Lovisa?
Ja, men just nu så befinner jag mig nere på Bästkusten, som vi brukar kalla den andra delen av Sverige. Du och jag hänger ju mest i Stockholm nu för tiden. Jag är nere i Båstad för att hälsa på en kompis till mig, Ida, som har flyttat hit. Så jag sitter i hennes sovrum, och det är så roligt. Jag fattar ju att det är skillnad på att bo i storstad och i småstad. Men jag kan säga att det är ju ingen i princip som bor i Stockholms innerstad som har både ett sovrum och en walk-in closet i samma liksom stora rum. Att man liksom har plats för det. En helt egen typ garderob bara med träningskläder. Så jag sitter på hennes heltäckningsmatta i hennes walk-in closet. Du vet, vi är så trångbodda hemma hos mig med Stockholms mått mätt. Men ja... Jag kan säga, jag brer ut mig. Jag behöver inte vara i någon poddsäng, för här finns det väldigt mycket golvyta att podda ifrån.
Men det är ju det här som är lite grejen också med när man flyttar till hus. Att man får så himla mycket mer plats. För vissa som samlar på grejer är inte det så bra, som jag till exempel. Men, men det är ju också drömmen att liksom ha... Alltså, hade jag kunnat ha en walk-in closet med mina vanliga kläder och en walk-in closet med träningskläder, alltså, då hade jag varit så lycklig. Då hade jag kunnat också ha alla mina träningsprylar, som Patrik blir galen på att de ligger överallt. Du vet, så här pilatesboll, min roddmaskin, lite vikter, lite gummiband, lite allt möjligt som man har samlat på sig. Så att det hade ju varit en dröm, walk-in closet med träningskläder liksom.
Jag har löst det så att vi har 3 garderober i våra sovrum. Vi bor ju i nyproduktion, vilket innebär att om det är någonting vi har så är det väggfasta garderober. Vi har inga klädkammare, vi har inga extra utrymme någonstans, utan allting är så här minutiöst planerat. Vi kan bara ha sängarna till exempel på ett enda sätt i varje rum. Det är liksom här ska sängen stå. Typ så känns det att de tänkte när de ritade våra lägenheter.
Aha.
Och i en av garderoberna, då är en hylla där träningslinnen och träningst-t-shirtar ligger till vänster. Och till höger så har jag lagt in en typ en lite så här mässingskorg. Där ligger alla sport-BH-ar. Sen i en annan garderob, då har jag en gallerkorg som man kan dra ut. Där har jag alla träningstights och träningsshorts och tre löparjackor. De löparjackorna som jag så här rullar på.
Ja.
Sen i den tredje garderoben i botten, då har jag en lite högre korg på, som inte som man kan dra ut, för den står på golvet istället, för den blir lite för tung och då håller inte de här, du vet, de här man ska dra ut från, de bångar alltid, så det har slutat med att den får stå på botten. Där har jag alla underställ, långkalsonger, skidstrumpor, fleecetröjor och sånt där som är verkligen så här sällan plagg. Så jag har egentligen bara tre lådor eller hyllplan som det är träningskläder på. Och då har jag ändå så här, alltså jag har varit ganska snål mot mig själv, men jag har ändå så här sparat grejer som är så här, åh, den här kommer, den här lite så här sentimentalitet, att det är något linne som jag kanske inte använder jätteofta, men åh, jag har ju sprungit ett visst lopp i det linnet eller liknande. Så tre lådor har jag ägnat till mina träningskläder. Sen har jag en extra korg ute i hallen för alla träningsskor, men de luktar så illa så de vågar jag inte ha i min vanliga garderob.
Nej, jag har ju också extremt mycket träningskläder och ofta så tänker jag så här, när jag tar in något nytt, då måste någonting gammalt ut. Men det är så svårt, som du säger. Det är något så här, men sentimentalt som jag har till vissa plagg. Plus att jag har ju också den här grejen att jag vill ju gärna matcha mina träningskläder. Och då kan jag tänka så här, ja men den här toppen, jag använder inte den så ofta, men den passar ju perfekt till de där tightsen. Ja, men då kan jag inte göra mig av med den. Så det blir bara mer och mer och mer och mer och mer och mer. Så det, jag har ju ett berg med träningskläder som vi nu har nere i källaren, har jag fått en stor, stor, stor byrå. Alltså det är inte en liten byrå som man har i sovrummet typ, utan en lång från Ikea som du vet man kan sätta ihop flera delar så här, dong, 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 hur många som helst. Och ändå ryms det inte. Ändå sväller det över, så att nu måste jag rensa. Men det är ju där, när fan ska man ha tid att rensa?
Men är inte problemet med Ikeas byråer eller byråer generellt att alltså de här, vad ska man säga, själva facken som, vad kallar man, byrålådorna,
ja,
de är större än vad de klarar vikt om de vore fyllda.
Exakt!
Så. Är inte det lite waste av utrymme?
Jo, det är det faktiskt. Det är precis så det är. För att då brukar ju inte botten hålla till exempel. Eller du vet att framsidan på lådan brukar liksom släppa och bli lite lös och skranglig sådär. Det är ju det hopplösa med Ikeas byråer. Men samtidigt, finns det någon tråkigare möbel än en byrå? Vem orkar gå och köpa en dyr byrå som man ska ha träningskläder i? Det gör man ju inte.
Men sorterar du ur träningsstrumporna ur den vanliga strumplådan, eller har du allting blandat bland strumpor, oavsett om det är Gokoko strumpor och vanliga såna här finvardagsstrumpor?
Nej, men jag har börjat nu att sortera, nu när jag har fått lite utrymme här i källaren, så att nu har jag en låda med träningsstrumpor, en låda med sportbehåar och en låda med diverse träningsklädattiraljer. Och det då, dit räknar jag då så här, träningshandskar, träningsmössor, pannband, såna här iPhone-hållare och såna grejer. Och det är ganska skönt att ha ordning på det, för förut så hade jag allting blandat och då hittar man ju verkligen ingenting. Så att lite bättre ordning har jag faktiskt nu, men det kommer att krävas en rejäl rensning. Kanske. Nu ska jag inte lova någonting, för att det brukar ta 100 år innan jag gör saker som jag säger att jag ska göra. Men kanske blir det någon slags träningsklädsbloppis här framöver. Det är inte omöjligt.
Mm. Men ni som då har lite mer plats och har hunnit bo in er i ert hus, är det så att ni lever efter den här devisen var sak har sin plats? Har alla grejer i ert hus en särskild plats att, som den ska ligga på? Inklusive så här datasladdar när de inte används.
Alltså jag har ju förstått att människor har det så, men jag är inte den typen av människa tyvärr.
Ryktet har gått om att Filsa har det så hemma.
Ja, för ibland när jag kommer hem till folk så kan jag tänka så här, men vad har de gjort med alla saker? Var är alla prylar? Men då brukar Patrik säga till mig, så här, men du förstår inte. Alla människor har inte så mycket prylar som du. De flesta människor har inte det. Och de flesta människor har så lite prylar att det finns liksom, här är min låda för, som du säger, för datorer och sladdar och bla bla bla. Och här är en låda för de här sakerna. Och så får allting plats där. Så att det liksom inte ligger framme och är stökigt hela tiden. Men jag ska ta tag i mitt liv när jag jobbar lite mindre. För just nu så jobbar jag så sinnessjukt mycket att jag går på någon slags sparlåga. Du, jag måste ju vara väldigt uppmärksam eftersom jag har varit utmattad och så. Så att jag måste vara pass på kroppens signaler. Och nu har jag kommit in i något slags stadie där jag är fruktansvärt trött. Alltså dygnet runt, jättetrött. Vill bara sova. Jag är så otroligt trött. Så att då, det är en varningssignal för mig såklart. Så att jag känner att nu gör jag bara det. Jag använder energin till det som jag måste göra. Det vill säga gå till jobbet, jobba, ta hand om barnen. Så att träning blir inte jättemycket av för mig just nu. Vilket jag hoppas blir ändring på när jag slutar jobba efter nästa vecka. Jag har en vecka kvar med Breaking News. Då tänker jag att då kanske jag får lite energi över att lägga på träningen. Men nu känner jag verkligen att det är så här på gränsen, så att jag måste spara överallt jag kan, spara energi. Så att jag har ju också en rutin när jag är på jobbet, att vi börjar klockan ett och vi har möte, långt möte där man går igenom allt vad man ska göra på dagen och sådär. Sen går jag alltid till min loge och så försöker jag sova eller vila åtminstone i en timme. Och det har jag märkt att jag, gör jag inte det, då är jag helt förstörd. Det går nästan, då kan jag inte hålla ögonen öppna på kvällen. Det är riktigt, riktigt sjukt faktiskt.
Men är inte det lite, tänker jag, en sån här åldersgrej med att inte kunna vara lika flexibel och ha så här marginaler åt olika håll, antingen att gå upp supertidigt för att jobba, eller som du då, att jobba jättesent. Om jag skulle jobba de arbetstiderna som du gör 4 kvällar i veckan, och du vet inte, när du kommer hem med taxi, men typ mitt i natten antar jag.
Ja, men vid midnatt ungefär.
Alltså, då, jag skojar inte, jag tror att jag skulle kanske ha varvat ner när klockan är typ 2:30-3. Och om jag då skulle gå upp med barnen för att gå med dem till skolan och göra frukost och hålla på vid 7. Jag, alltså, det skulle ju aldrig funka. Förr i tiden, när jag var kanske kring 20, då hade jag kunnat komma hem från krogen vid typ 2:30-3 och ändå gå upp till jobbet vid 7.
Jo, jag vet. Sån var jag också förr. Men jag tror kanske ändå inte att det är en åldersfråga så mycket, för att jag har ju haft perioder i mitt liv när jag har liksom fyllt varenda sekund. Och det är ju inte så många år sedan att man kan säga att det berodde på åldern. Utan då har jag verkligen... Nej, men du vet, jag kan ju ibland vara superdisciplinerad med min träning. Att jag kan så här, okej, när har jag tid att träna? Ja, jag har bara tid att träna om jag går upp före alla andra och sticker ut och springer vid klockan 6. Ja, men då gör jag det, fast jag hatar att morgonträna. Sån har jag alltid varit. Jag trycker in det där det finns utrymme. Så här, okej, nu har jag 45 minuter från att jag har kommit hem till att jag ska hämta på dagis. Men då springer jag till dagis då för att hämta Dylan, var det på den tiden. För att liksom hinna med min träning. Så att jag har pressat in grejer på varenda sekund. Men det är väl en lärdom som jag har fått av att faktiskt ha varit sjuk. Att det funkar inte att göra så längre. Utan nu måste man prioritera. Och jag kan ju liksom inte prioritera bort jobbet, det går ju inte. Så då måste jobbet komma först, precis just nu. Säg du först.
Jag tänkte på en sak som jag möter ganska ofta, och det är människor som tänker och vill ta chansen att ja, men nu när jag ska byta jobb, nu ska jag passa på att börja träna. Eller nu när jag äntligen får nya arbetstider, jag kommer börja jobba klockan 1, då kommer jag hinna träna innan jag går till jobbet. Och att man tänker sig att ja, men nu blir det en förändring, oftast då med jobbet som ju ändå upptar väldigt mycket tid och kraft och energi för oss vanliga människor. Och då tänker man att man ska lägga till och ändra sin träningsvana samtidigt. Men det är ju faktiskt så att det är ganska få som klarar av att både implementera nya arbetsvanor, rutiner, arbetstider, nya kollegor, ny arbetsplats och samtidigt ska dra igång och byta gym, träna fler gånger i veckan, byta träningsform och så vidare. Men jag tror att många tänker att det blir den här liksom kedjeeffekten, att man kan liksom få massa positiv draghjälp. Ibland tänker jag att det är som att ha så här bortamatch. Och då menar jag inte ha bortamatch, alltså att man har på krogen och får bortamatch. Utan jag menar att man faktiskt tänker sig, men vad som händer med lag som spelar borta. Att det går så mycket energi, att man är i en ovan miljö. Så att prestationen faktiskt kan bli sämre. Och att man kanske inte ska ändra alla vanor samtidigt. Både ändra arbetsvanorna och träningsvanorna.
Nej, men det kan ligga något i det. För att jag har också börjat tänka om lite. Det här är nyttigt för mig att inte bara utgå från mig själv hela tiden. Men förut har jag alltid tänkt så här. Normalläget för människor, det är att man orkar jobba, ta hand om familjen och ändå träna flera gånger i veckan. Alltså som jag tränar i perioder, och tränar jag nästan varje dag på något sätt. Och det har jag tänkt så här, det är ju normalläget för vad en människa klarar av. Och att jag kan tycka så här, man får ta sig i kragen, du vet, lite sådär som man kan vara. Man får bara bestämma
lite
sig.
Lite präktig.
Och, ja, men lite, och bara göra det. Men nu funderar jag på så här, nu har jag i och för sig varit sjuk, men undrar om det är mer så här som normalläget är för många människor. Att jobbet tar otroligt mycket energi, ta hand om familjen tar otroligt mycket energi, att man faktiskt inte har mer i sin energibank att plocka ut för att orka träna.
Men man kan väl säga att man betalar ju egentligen med två saker när man jobbar. Man betalar med sin tid och man betalar med sin energi.
Ja.
Och sen hoppas man att man ska få utdelning i form av lön och också förhoppningsvis att känna att ens jobb ger en någonting. Alltså att det är givande, stimulerande.
Mening.
Men, ja, men ganska många människor, om man tänker sig den målgruppen som jag jobbar med, de upplever ju att de betalar med smärta, att de får ont av sitt jobb, att de blir ledsna av jobbet, att de känner sig deppiga, att de ger, alltså man jobbar måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och sen kommer lördag, söndag, men man hinner inte återhämta sig tillräckligt mycket lördag, söndag för att kunna komma in med plus igen på måndagen, utan för varje vecka innan semestern så blir man lite sämre. Sen behöver man ha typ 4-5 veckors semester för att kunna börja om på en ny 12 månaders cykel. Men jag minns när jag skulle börja jobba efter att ha varit föräldraledig, för mig var så föräldraledigheten ganska så omvälvande i att våga, precis som du säger, att inte fylla varenda minut med aktivitet. För så har jag varit tvungen att leva innan. Alltså jobba, träna, ha projekt, hänga med kompisar, pendla, alltså arbetspendla åt olika håll eller ha något distansförhållande och liknande. Men när jag fick, i och med föräldraledighet, så fick jag så mycket dödtid. Och det kunde ju vara så nere på typ sitta och amma eller vara tvungen att ta långa promenader för att få bebisarna att sova och så vidare. Och att jag ringde inte ett långt telefonsamtal medan jag var ute och gick. Utan jag tyckte det var ganska skönt att vara ensam med mina tankar. Jag vet vissa människor, när de ska gå ut och gå med barnvagnen, så passar de på att ringa någon. Och då kände jag så här, när jag skulle sen börja jobba, då tänkte jag, okay, hur skulle jag kunna ha en sån här livsstil och en vardag där jag inte på söndagen är rädd för att shit, nu börjar en ny vecka, hur ska jag orka den? Utan att tänka så här, hur skaffar jag mera fluff? Men det tog ju, alltså det tog flera år innan jag kunde komma till det. Jag hade liksom tanken, men själva agerandet, det tog flera år med småbarn och heltidsjobb innan jag fick till det steget.
Ja, men det kanske inte är så enkelt som man inbillar sig alltid. Någonstans. Jag vet inte. Det är, i alla fall, det är bra att tänka till lite ibland. Men om man ser då till den träning som jag faktiskt har gjort på sistone, så har jag ju uppfyllt ett av mina träningsmål för hösten. Det hände i söndags. Du vet vad jag tänker på.
Jag satt ju hårdbevakade sociala medier. Jag var på Mall of Scandinavia i fredags och det var så mycket hästfolk. Och jag ska inte säga att jag kan se på en person om det är en hästmänniska eller inte, men man ser det på klädstilen, att de faktiskt kommer i ridkläder eller hästkläder. Ja. Och de kommer med särskilda påsar som är så här stora. De kommer på riktigt en sadel i en shoppingpåse. Så de var på Mall of Scandinavia i fredags och jag tänkte så här, är det idag? Nej, det var inte på fredagen, Jessica skulle hoppa. På lördagen satt och hårbevakade sociala medier, kom ingenting om en hopptävling, gick in på hemsidan. När ska Jessica tävla i hästhoppning?
Ja, och det var ju då på söndagen. Och det här var ju kul, för att jag har ju tränat för det här hela hösten. En gång i veckan har vi haft hoppträning och sådär, och det har varit svinkul. Jag skulle, så här i efterhand, så skulle jag faktiskt säga att det var resan som var mödan värd. Det var vägen som var mödan värd. Du vet den här dikten av Karin Boye som jag citerar så väldigt ofta. Att det var inte själva målet som var grejen, kände jag. För att det var kul att tävla i Friends. Men det var ännu roligare att träna utan att liksom ha den här pressen att tävla. Jag har blivit en annan människa. Jag känner inte igen mig själv. Men jag har blivit så här, det är inte så noga hur det går när man tävlar. Och det är sjukt. Jag vet inte om jag tycker om mig själv som den personen. För det betyder ju också att man har tappat lite drivkraft. Men det här kan hänga ihop. Ja, men det gör det.
Resignerar.
Ja, men på något sätt. Men det kan ju också hänga ihop med min utmattning faktiskt. Att jag har fått släppa att man liksom inte kan gå in 100,000% i allting, utan ibland så får man bara backa. För att jag sa det till en av tjejerna, Carolina, som sen vann, Carolina Neurath, som jobbar på morgonstudion på SVT. Så sa det till henne på dagen så här, ja, men det här är ju bara kul, det spelar inte så stor roll hur det går. Och hon bara tittar på mig som att jag var dum i huvudet och bara, jag tror att du är den enda som känner så. Så jag kände så, oj, är jag verkligen det? Jag som brukar verkligen vara tävlingsmänniska. För det berättade våran ridlärare för mig, att när jag var med första året, jag vann ju första året av Stjärnornas hoppning, det är ju 11 år sedan nu. Och då stod jag och väntade efter att jag hade ridit min omhoppning, så var det en ryttare kvar. Och den ryttaren var egentligen snabbare än vad jag var, men rev ett hinder i omhoppningen. Och då stod jag utanför banan och tittade på en skärm och bara jublade, händerna i luften och bara yeah! När någon river liksom, superosportsligt. Så hon sa, jag glömmer aldrig det, det är ju så alla känner, men det är ju ingen som reagerar så, för att det är ju inte så sportsligt, utan man ska ju liksom bara, åh vad synd för henne, så här, men ja, kul att jag vann ändå och så. Men jag var bara,
det är då man hoppas att ens barn inte har sett den.
Jag vet, det var hemskt, men det där har jag nästan inte i mig längre. Och det är lite sorgligt. Jag har blivit en annan människa. Men i alla fall så tävlingen var, det var ändå kul. Min häst var superladdad, så det gick jättedåligt på framhoppningen. Jag kom inte rätt på ett enda hinder, för han var så het och skulle bara springa iväg och sådär. Så sa jag det till min coach, för alla hade varsin coach då. Min coach var Malin Bajard. Jag känner ju Malin sedan väldigt många år. Så det var jättekul att hon var min coach. Så sa jag det till henne såhär, nej Malin, det här går inte. Jag kommer fel på varenda hinder. Hon bara, men det gör väl ingenting. Det är bara att åka med. Försök sitta kvar bara. Då känner jag såhär, jag kanske ska skruva ner förväntningarna lite. Det är ju inte som att jag ska gå in och rida VM liksom. Jag ska rida en liten bana med hinder på 90 centimeter. Så sen när jag väl var inne på banan så var det skitkul. Och Malin hade gett mig tips till omhoppningen. Och jag red precis som hon sa. Nu var tyvärr min häst för långsam. Och det var inte så mycket som jag kunde göra åt. Nej, men det är på riktigt.
Men om man inte har koll på hästar, då tänker man såhär, ja, skyll på yttre omständigheter.
Nej, jag skyller inte på hästen. Men om jag hade ridit någon av de andra hästarna så hade jag ridit mycket fortare. Det, så kan man säga. Det spelar ju faktiskt roll om en häst är snabb eller långsam. Så att det var lite synd. Men jag rev också ett hinder, så det hade inte spelat någon roll liksom. Och då kände jag ändå när jag kom ut så här, fan vilket antiklimax, blev det bara det här av allt jag har tränat för hela hösten? Och det har gått skitbra. Ibland, du vet, har jag känt mig som värsta proffset efter träningarna och bara känt så här, fy fan vad jag är duktig på det här. Gud vad det här är kul. Och så går man in på banan och gör en okej prestation och känner bara så här, nej, antiklimax. Men så gick det en liten stund då och de andra red och så känns jag, men jag bryr mig egentligen inte. Och jag vet inte, vart kommer det här ifrån? Jag tycker inte om den sidan av mig själv.
Men jag har ju tolkat det som att du har kommit hem från varje hästhoppningsträning under hösten och har haft så här, världens adrenalin och endorfin på slag. Alltså du har varit så glad, du har varit så här rosig om kinderna. Du har tyckt att det varit så roligt.
Ja, precis. Lyrisk har jag ju varit efter varenda träning.
Är inte det lite grann som människor som vill gå ner i vikt och de tränar jättemycket, de tycker det är jätteroligt, de känner sig jättestarka i gymmet, de gillar verkligen när de ser i spegeln och bara, gud, jag är verkligen i mitt esse. Och sen så blir det söndag, så ska man ha någon sån här söndagsinvägning och så har de inte gått ner något kilo och så bara, åh, fy fan vad dålig jag är.
Ja, men lite så. Och det är så tråkigt när det blir så. Men det är därför som jag måste alltid påminna mig om att vägen är ibland viktigare än själva målet. För att så mycket positivt som jag har fått av ridningen den här hösten, att ta upp det igen, vara nära hästar, känna att man ändå är ganska duktig på någonting. Det är viktigt att känna att man har förmågor, har jag kommit på. Även som vuxen människa, att man glömmer bort det ibland. Så här, att jag kan faktiskt fortfarande saker. Jag är fortfarande bra på saker. Och liksom att det väcktes till liv, det har gett mig ganska mycket, ja, men så här, positiv självkänsla och lite självförtroende. Och som du säger, adrenalin, det har piggat upp. Det har verkligen piggat upp min vardag. Så att jag är väldigt glad för det och tycker att det var kul. Men nu känns det lite snopet när det är över. Och det hade ju såklart varit roligare att vinna. Det går ju inte att sticka under stol med det. Men jag är ändå förvånad över min egen reaktion, att jag inte bryr mig sådär jättemycket att jag inte vann.
Men ska du fortsätta med hästhoppningen till våren?
Jag vill ju det. Men nu, problemet är ju att det är så lyxigt när man är med i det här stjärnas hoppning. För man har ju då en bokad träningstid varje vecka. Man får gå och träna för en svinbra hopptränare, Lena Bredberg, som vi har tränat för. Och det är gratis och de har hästar beredda för en och allt sånt. Nu blir det lite krångligare. Nu måste jag ju ta tag i det själv om jag vill fortsätta med ridningen. Men jag är sugen på att göra det. Och som alltid när jag håller på att rida mer en period så vill jag köpa en häst. Så tänker jag så här, det går inte, det passar inte in i ditt liv. Ska jag ha den här i min trädgård i Bromma? Nej. Men jag är så sugen.
Det var det vi pratade om i det här avsnittet undergången. Att jag verkligen riktigt skulle ha hästar som gick och betade i trädgården i Ålsten.
Det hade varit skitmysigt, verkligen. Men så började jag tänka så här, men någon måste ju ta hand om hästarna. Men kanske att man skulle försöka hitta, man skulle kanske kunna köpa en häst tillsammans med någon och vara medryttare liksom. Att man delar med någon. Och kanske att man delar med någon som har ett stall.
Han rider va?
Ja, han rider. Han tycker det är
jättekul. Ni kanske inte kan dela häst än.
Han är ju lite för liten för att dela häst med mig. För han kan ju inte rida så stora hästar. Så att min plan, det här är en ondskefull plan som jag inte tänker säga när Patrik hör. Men min plan är att när han blir lite större, kanske om en 4-5 år eller något, och kan börja rida häst, då tänkte jag kanske att vi skulle ha en liten polle. Säg nu inte det till Dylan, är du snäll. Då kommer det aldrig att sluta tjatas här, kan jag säga.
Åh, gud vad härligt. Jag tycker ju att det är väldigt sympatiskt med djur överlag. Djur bland barn. Och jag har ju alltid haft en sån respekt. Jag kommer ihåg att vi pratade om det ganska tidigt i träningspodden när du och jag så här började liksom ta på varandra för att hitta liksom vilka vi är, på vilket sätt vi ska podda och så. Det kändes som de första 10, 15, 20 avsnitt av träningspodden var ju mycket så. Då kommer jag att prata just om att hästbarn och hästungdomar, alltså ungdomar som har vuxit upp i stall. Alltså att gå och läsa in så himla många egenskaper hos den typen av människa och person jämfört med lite så här fördomsfullt fotbollskille som kanske man har sin boll och sina fotbollsskor och sen är det en gräsplätt, att man kanske måste kämpa lite mer och inte bara liksom, det är inte bara att sätta igång och börja rida. Just det här med att vissa har ju såklart föräldrar som håller på och mockar och har sig och så, men jag har någon bild av att det är ganska kämpigt och slitigt och att man lär sig mycket av att vistas i stall. Och jag tänker bara såna här grejer som att stall oftast ligger rätt långt off. Och de här barnen som kommer på cyklar och med buss, så här landsvägsbuss för att ta sig till stallet. Och så är det många så här fotbollsföräldrar som klagar över att det finns för dåligt med fotbollsplaner i Stockholms innerstad. Och jag tänker så här, ja, men det finns väldigt många barn runt om i landet som sitter och åker fruktansvärt långa sträckor för att ta sig till stallen.
Ja, precis. Som när jag var liten, då cyklade jag en mil till stallet. Det var en mil dit, så jag cyklade en mil dit och en mil hem för att liksom vara med hästen. Och det kunde jag göra skittid på morgonen. Och man hade så här, jag kommer inte ihåg vad de kallar det, men man hade någon slags stalltjänst. Så man var uppskriven på att då skulle man åka dit och när hästarna vaknade då, ge dem mat, ta ut dem i hagen, mocka och sådär. Och det gjorde alla frivilligt. Alltså man ställde upp, det var liksom solidariskt på det sättet. Så man var medlem i klubben, då ingick det att man skulle göra de här grejerna, fast man betalade för att vara medlem, om du förstår, och betala för ridlektioner och så här. Men det här ingick, att alltså, ta hand om djuren. Och att man då cyklar en mil, ja, jag måste ju ha cyklat iväg så här vid 5:30, 6 på morgonen och sen hem igen för att göra ett jobb som man inte ens får betalt för.
Innan skolan?
Det var ju på helgerna då, såklart. Men då när man äntligen får sova ut liksom, så lägger man det på cyklat i stallet. Det är ju någon slags hängivenhet. Men det lär ju en också väldigt mycket grejer om omhändertagande på något sätt. Att man kan ju inte bara lämna hästarna i sticket. Det går inte att säga så här, jag är lite trött idag. Jag pallar inte, jag skiter i det. Det går inte, för hästarna måste ju få mat. Så att jag tror att det är väldigt, väldigt nyttigt att hålla på med hästar faktiskt. Och vara hästtjej eller hästkille. Och en sak som var intressant här nu när jag var på Stockholm Horse Show, eller Sweden Horse Show heter det nu för tiden, det var att jag träffade en tjej som jobbade med stjärnhoppningen. Hennes son rider och han har blivit retad för att han håller på med hästar. Och då visade det sig att det var många killar som hade gått ihop i en grupp, så här killar som rider. För att många killar upplever det här, att de blir retade i skolan och av andra barn då, för att det ska vara tjejigt då att hålla på med hästar. Och då kände jag att jag blev jättearg. Alltså verkligen, varför skulle det vara tjejigt? Det är väl skitbra för killar att också få med, alltså, den mjuka aspekten av ridning. Att ta hand om en annan levande varelse, det tror jag många killar skulle må bra av att göra mer faktiskt. Och lära sig ansvar. Och inte bara så här, okej, min morsa har tvättat mina kläder tills jag blir 22 och alltid lagat min mat, och hur ska jag klara mig själv nu? Ja, men det är väl skitbra att vara i ett stall och liksom lära sig, alltså, hur livet är på något sätt.
Men det är väl samma utmaningar som dans och gymnastik har. Jag tänker att många föräldrar eller vuxna, man är så snabba med att så här, peka finger åt vad pojkar gör fel. Att pojkar är för pojkar och de är för bråkiga och de hörs för mycket och de är stökiga. Och att det är dålig klimat eller social miljö i skolan och att vi måste förändra våra pojkar och så vidare. Men just det där med att öppna upp så och att normalisera att pojkar ska vara med i gymnastik och dans, som är så alltså uttrycksfyllda aktiviteter.
Ja.
Men där klarar inte vuxna av att, liksom, att hjälpa pojkarna in och att kämpa för att det ska vara normaliserat med pojkgymnastik eller med pojkdans. Och där såg jag, för framförallt min lilla kille Baxter, han håller ju på med parkour. Och där vet jag att det är flera gymnastikföreningar i Sverige som har fått ett jättestort skjuts i medlemsantal för pojkar när man börjar prata om gymnastik som parkour, och att det inte blir den här gamla truppgymnastiken att man ska tävla och att det viktigaste är sträckta fotleder, utan den här rörelseglädjen att kunna ta sig över hinder, att kunna göra volter och så vidare. Att det blir nästan som en egen tradition inom gymnastiken med parkour. Och när man tittar på dans till exempel, och både Idol och Talang, men framförallt så Melodifestivalen, att när publiken, eller vet du, alltså tv-tittarna ska rösta, så är det alla de här små tjejerna som sitter och röstar på de här killarna som är så duktiga på att dansa och sjunga, och så här, Benjamin Ingrosso och han Robin, vad heter han, Robin Stjärn.
Ja, just
Stjärnfält. Det. Alla de här duktiga killarna som både kan, och Danny, alltså alla de här, de kan dansa, de kan sjunga, och då sticker de ut. Men det finns ju hur många tjejer som helst. Men ja, det är ju för att tjejerna har fått möjlighet och fått hjälp, att det finns ett mycket större urval bland tjejer som kan dansa och sjunga. Men jag bara tänker så här, tänk om pojkar kan få samma plattform för att lära sig dansa och sjunga och ge uttryck för känslor och liknande, så att det inte bara blir de här några stycken och sen kan de gå hur långt som helst. Så de blir verkligen sån här idolmaterial. Men jag skulle ju vilja att det blir mer så här normaliserat att pojkar får vara med, och då innebär ju det, alltså, hela vägen in hur man pratar om en aktivitet och liknande.
Ja, men precis, jag håller med. Jag tror att det är viktigt att man tar det här genusperspektivet åt båda håll. Alltså att tjejer ska få tillträde till killarnas värld. Det känns det som vi pratar ganska mycket om det. Men att killarna måste också få bli uppmuntrade till att hålla på med, inom situationstecken nu, tjejiga saker. Det tror jag är skitviktigt, att man liksom måste börja från båda håll på något sätt.
Men det var inte det som, det var någon debattartikel här om dagen som jag såg, som handlade om att det är inte bara så att män måste kämpa mer för att vara mer jämställda i hemmet och ta större ansvar för familjen och barnavårdande och tabulismaskinen. Det är ju också åt andra hållet, att kvinnor måste skärpa sig och ta mer ansvar för det som har varit typiskt manliga plattformar. Mm. Det var väl någon koppling till värnplikten, tror jag. Men det är väl egentligen exakt samma sak. Man pratar om så här, tävla, män och kvinnor ska tävla i olika klasser, eller att fystesterna för kvinnor ska vara lättare än för män inne i fysiskt krävande yrken. Och då finns det ju så här olika grenar som vissa människor säger så här, alla ska ha samma fysiska krav på sig oavsett kön. Om man ska bli brandman eller polis eller, ja, men olika typer av så här, när det verkligen handlar om den fysiska kapaciteten. Medan andra säger så här, ja men det är inte den fysiska kapaciteten som avgör, det är viktigast vilken person man är och det är styrka i relation till kroppsvikt som är viktigast och så vidare. Och jag är lite kluven i det, för att jag, när jag gick min utbildning till exempel på GIH och vi fick lära oss jättemycket, dels läste vi mycket så här genusvetenskap, genushistoria, men också mycket idrottshistoria och när man pratar om så här, skillnaden mellan flickor och pojkar. Men också skillnaden mellan tjejer och killar, man kommer upp i lite äldre åldrar, och mellan vuxna kvinnor och män. Och när man delar upp könen så här generellt, kvinnor versus män, då ser man att det är mycket, mycket, mycket större skillnad mellan den bästa killen i ett styrketest och den sämsta killen i ett styrketest än mellan medelkvinnan och medelmannen, eller mellan den sämsta tjejen och den sämsta killen. Så att det är mycket större skillnader inom könen än vad det är mellan könen.
Ja, men precis.
Och det gör ju att väldigt många som sticker ut åt olika håll. Det som är den bästa tjejen, frågan är då, ska hon tävla och mäta sig mot den bästa killen? Eller ska hon tävla och mäta sig mot den sämsta tjejen? Eller ska hon mätas mot medelkillen? Jag har alltid tävlat mot killar. Alltså, det är allt från att vara snabbast klar med mattediagnosen i fyran till armbrytning på rasten i sexan, till att kanot, som ju väldigt, där man inte uppdelat varken i ålder eller i kön ens när man tränar. Det är till och med så på tävling att man tävlar i mixed och att man tävlar kan gå uppåt och neråt i olika åldersgrupper på olika sätt. Så jag har ju inte det där med mig att man måste ansöka om att få ha en spelare i fotbollslaget som är född ett år tidigare. Mm. Eller att man alltid ska träna i ett lag där alla är lika gamla. Och det är ju jättestor förtur för den som är född tidigt på året jämfört med den som är född sent på året. Och det är det jag måste kolla på hockeyn. Där ser man ju att de allra flesta är födda väldigt tidigt på året när man kommer upp på elitnivå. Alltså att man haft ett fördel av att man har varit tidigt fysiskt utvecklad.
Ja, men så är det ju förstås. För att det kan ju skilja jättemycket, speciellt i den här åldern när man kommer in i puberteten, kan det skilja jättemycket mellan två barn som är lika gamla, fast den ena är då född i januari och den andra född i december. Det är ändå ett års skillnad. Och det händer så mycket på ett år i den åldern. Det är ju faktiskt väldigt kul att kolla på. Min äldsta son, han är ju 13. Det är ju väldigt kul om man sitter och tittar på hans handbollsmatcher framförallt, men fotbollsmatcher lite grann också. Så ibland tänker man sig, men det här barnet kan ju inte vara 13 år. Det här är helt sinnessjukt. Då är det liksom, de är jättelånga, har börjat utveckla muskler redan. Alltså så här, har en helt annan typ av vuxen fysik än många andra då. Till exempel Jack är ju fortfarande ganska liten och så här, tunn liksom. Så han har inte kommit dit ännu. Och då, det är otroligt stor skillnad i den åldern. Så att jag fattar ju att det, där kanske man skulle ha ett annat tänk inom idrotten faktiskt. Man kanske inte bara blind ska gå på födelseår.
Det var två grejer som jag kom på. Det ena var, det var en fotbollsklubb som gjorde ett utskick till alla föräldrar. Och jag tänker inte säga vilken klubb det var, för det spelar egentligen ingen roll. Men det var ju en sån här miss, där de sa, där det stod typ något sånt här. Vi har 400 anmälda till fotbollsskolan och 100 flickor.
Nej men, va? Och det, ja, var ju så, det var ju väldigt konstigt.
Ja, och du vet, vissa föräldrar, de går ju i taket. Och då säger det inte konstigt att våra flickor inte vill spela fotboll när det är så man uttrycker det från klubbledningen eller från ledarnivå. 400 barn och 100 flickor.
Ja, det är ju väldigt märkligt.
Men en annan grej som jag tänkte på, jag har träffat på några barn i olika sammanhang som går i såna här byskolor och liknande, där man är väldigt få barn per åldersgrupp, så att man går, det kan till exempel vara så att man är från 6 till 10 år i samma klass. om man har samma lärare i de allra flesta ämnena, men man har egna böcker, men att undervisningen sker väldigt mycket gemensamt. Och samma sak är att 4:an, 5:an, 6:an har ett gemensamt klassrum och kanske till och med har gemensamt läromaterial och samma lärare. 7:an, 8:an, 9:an. Ibland kan det vara som från 5:an till 9:an läser väldigt mycket gemensamt.
Mm.
Och det tror jag är ett ganska smart sätt att hjälpa barn ta sig igenom skolan utan att få den här stämpeln på sig. Vissa barn, jag har kompisar som har barn som får betyg tidigt, så att man kanske får betyg redan från 6 år och 7 år och liknande, för att man går i någon form av internationell skola som inte följer den svenska skollagen till exempel. Och de säger det är ganska tufft att ha en 7-åring som får betyg och som får veta hur bra eller dålig den är på olika moment. Och är man 7 år och får ett visst sorts betyg, och att det sen kan uppta väldigt mycket fokus, och att man definierar sig som sitt betyg ganska tidigt, för att man har inte den den mentala färdigheten att kunna hantera den typen av stämplar. Men om man, jag tänker att skulle man jobba mer åldersintegrerat med undervisning, att det faktiskt skulle hjälpa människor, alltså barn då, att inte fastna i att jag är en sån som är dålig på matte, jag är den som är långsammast på att läsa och så vidare. För att alla barn utvecklas i olika takt, och om man då läser blandat så sticker man inte ut på samma sätt jämfört med om alla ska läsa samma sak vid samma tillfälle. Och man, jag minns att jag visste alltid vem som var bäst, jag visste vem som var sämst, jag visste vem som var tvungen att gå till speciallärare för att bli bättre på att stava och så vidare. Barn har ju superkoll på sånt.
Mm, ja men verkligen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig, och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket, och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp. kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Jag har förberett lite grann från våran Facebook-sida där vi har fått lite roliga meddelanden de senaste dagarna, Jessica.
Kul! Shoot!
Jag måste börja med en sån där liten passus. Vi har fått ett meddelande från en tjej som hänvisar till avsnitt 149. Och du och jag, Jessica, vi är inte så bra på siffror på det sättet, så vi vet ju inte vilket avsnitt 149 var. Vad handlade det om? Men hon skriver så här: halloj, måste bara skriva att i avsnitt 149, när ni pratar om Instagram och hur många man följer med mera, så blev jag lite full i skratt. Jag följer 6 personer eller sidor utöver mina vänner, och det är Zlatan, Lofsan, Jessica, Träningspodden och LA Galaxy och Kelsey Wells. Tänkte att det var ett gott betyg på er. Det är ni och Zlatan. Tröttnar lätt på kändisflödet men inte ert, och jag älskar sol och grymma träningsbilder. Ha det toppen och stort tack för all motivation man hittar i er podd.
Men gud vad kul. Äntligen någon som uppskattar härliga träningsbilder från varma länder.
Jag tror du säger äntligen någon som liknar mig vid Zlatan.
Ja, det också. Det händer ju inte varje dag om man säger så. Ja, men vad roligt. Det var ett väldigt gott betyg måste jag säga.
Ja, sen har jag en intressant lyssnarfråga som ju är lite aktuell eftersom du och jag, Jessica, har gjort en bok om träning under graviditet, och jag har gjort en bok själv om träning efter graviditet. Och här har vi fått en graviditetsfråga av en Träningspodden-lyssnare. Får jag läsa?
Mm, gärna.
Hejsan! Först och främst, tack för en underbar podd. Ni är fredagsträningens höjdpunkt. Det gillar vi. Nu till min fråga. Jag är en aktiv kvinna som tävlar i triathlon. Jag tränar styrka, spinning, löpning, racer, MTB, alltså mountainbike, och simmar. Så mina träningsveckor brukar innehålla mellan 6-10 pass per vecka, ungefär 70 timmar per vecka beroende på. Nu hör till saken att jag tränat inför en halvdistans inom triathlon nästa sommar. Alltså då tänker jag att det är en halv... Om det kanske är en halv Ironman. Jag är inte så bra på det här. Men
nej,
jag
är inte så bra på triathlon-distanser heller. Så jag har faktiskt ingen aning. Men ja, det är säkert jävligt jobbigt oavsett, skulle jag tro.
Ja, exakt. Det kan vi enas kring. Och jag har just fått reda på att jag är gravid. Detta är något av det mest fantastiska man kan vara med om. Jag vet, men i mitt i all glädje känner jag även lite vemod när jag läser på vad man bör och inte bör träna under en graviditet. Mitt mål är självklart att jag och bebis ska må bra, samtidigt som jag är en van uthållighetsidrottare som gillar att träna, gillar att svettas och ha mål. Min halvdistans har jag självklart tänkt flytta ett år, men jag vill gärna bibehålla så mycket som möjligt, så länge som möjligt, och fortfarande lägga en bra grund inför åren efter min graviditet. Hur ska jag tänka gällande träning under och efter graviditeten? Jag är ju gravid, inte döende, men ändå verkar alla runt omkring vilja sätta in mig i ett fack som alla andra vanliga kvinnor, så det känns som att det är lika bra att sätta sig i soffan och vänta ut bebisen. Jag älskar att röra på mig och träna, jag går väldigt mycket så jag ser knappt promenader som vardagsmotion och är smått uppgiven. Jag vet att ni får många graviditets- och träningsfrågor, men snälla, hjälp en kluven och förvirrad triatlet. Med vänlig hälsning, förvirrade uthållighetsidrottaren.
Ja, vad var frågan igen? Frågan var hur hon skulle träna.
Ja, hur ska hon tänka? Måste jag göra så som de, alla de här generella råden och riktlinjerna är?
alltså jag känner väl så här. Vi, som sagt, vi har ju skrivit böcker om detta, du och jag. Och många av riktlinjerna kring graviditet och träning känns ju väldigt förlegade faktiskt. Att det skulle vara, alltså det känns som att många tror att det är farligt att träna när man är gravid, att man ska ligga på soffan och vila och äta när man är gravid och så vidare och så vidare. Och det är ju inte riktigt riktlinjer som jag själv har hållit mig till eller som jag skulle rekommendera någon annan att hålla sig till, för att jag tror att det är bra att röra på sig. Och sen som vi skriver i våran bok, så allt beror ju på hur mycket man kan träna, beror ju på dels hur man mår såklart, för alla graviditeter är ju olika, men också var man börjar ifrån. Alltså, har man aldrig tränat i hela sitt liv, då kanske man inte ska lägga sig i triathlonträning när man blir gravid. Det känns ju onödigt, om man säger så. Men om man är en vältränad person som tränar så pass mycket som den här tjejen gör, så skulle jag säga att så länge det känns bra så kan man ju hålla i sin träning nästan på samma sätt. Det tror jag inte man orkar, för att man blir lite tröttare när man är gravid. Men man kanske inte ska försöka, som du alltid brukar säga, när man är gravid är kanske inte tiden för att slå några personbästan. Och att man ska vara försiktig med hur mycket man pressar sig själv. Man kanske inte ska träna på det sättet att man tränar för att bli liksom så himla mycket bättre, utan mer att man tränar för att upprätthålla en nivå och kanske att man lägger in lite andra träningsövningar och sådär för att liksom förbereda sig på både graviditeten och tiden efter graviditeten, tiden med bebis. Men som sagt, jag är ju verkligen inte på den här tjejens nivå och var inte heller det när jag blev gravid, men sprang ju ändå minst 3 gånger i veckan innan graviditeten och fortsatte ju med det väldigt, väldigt långt in i min graviditet. Alltså åtminstone tills vecka 30 tror jag att jag höll på att springa. Vad säger du?
Ja, och jag håller ju med dig. Och jag tänker att många av de här generella riktlinjerna, de är ju generella.
Ja.
Och det blir ju åt alla håll undantag. Men om jag säger till mig själv, jag kunde ju typ inte springa alltså knappt ett par veckor in i graviditeten med Baxter.
Nej, varför då? Alltså, var det för att du inte vågade eller var det för att det kändes dåligt?
Det var obekvämt, det var inte roligt, jag kände inte någon lust. Jag tyckte att det tryckte på urinblåsan. Nu var det väldigt tätt mellan mina barn, men jag hade någon tanke om att jag skulle få någon så här träningsrevansch med min andra graviditet, för att min första graviditet var helt fucked up för mig. Jag kunde träna extremt lite i min bok, som jag tycker, med Sixten, på grund av jag hade föreliggande moderkaka, jag kräktes jättemycket, jag blödde jättemycket, jag var sjukskriven, deprimerad, allting var bara helt fucked up för mig. Och jag kände så här, men nu ska jag äntligen få den här graviditeten som, där jag kan träna mycket, där jag känner lust och blir den här, liksom så här powermamman. Och så kom jag ihåg, alltså jag kan inte ha varit mer än vecka 7 kanske, och så skulle jag skulle jogga till gymmet och så hade jag en träningsdejt. Eller snarare, jag skulle nog ha gått och så var jag lite sen. Så då kom jag ihåg att jag skulle jogga för att inte komma för sent. Och då så kände jag så här direkt, nej. Det här känns inte bra. Och det var som att kroppen signalerade det. Sen kunde jag ju träna, jag körde mycket spinning när jag var gravid med Baxter. Och jag kunde köra en hel del styrketräning som jag inte hade kunnat göra när jag var gravid med Sixten. Men jag tror och tänker att mycket av den stress som många träningstjejer känner inför en graviditet, antingen innan eller de första 5, 6, 7, kanske 10 veckorna, att den självreglerar sig. Alltså att man tappar den här stressen när motivationen sjunker för att man alltid är trött. Man längtar inte lika mycket till gymmet när man är illamående varje morgon på grund av graviditeten. Man vill inte ta i så mycket på flåspassen för att man tar i så mycket, alltså man blir så, kroppen kommer själv mycket tidigare bli flåsig, så man känner så här, ja men det här är lagom. Det tänker jag för de allra flesta, att kroppen själv reglerar.
Ja.
Men det som jag tror att kanske vanliga människor som då faller inom de här generella riktlinjerna, eller de människor som inte, kvinnor som inte tränar alls, det är ju att vad, liksom den stora kontrasten. Låt säga att man normalt sett tränar 3 gånger i veckan och så blir man gravid och då tränar man 1 gång i veckan. Då tappar man ju typ 2/3, 66%. Men låt säga att man tränar 7-10 timmar i veckan. Och sen så ska man gå ner och träna 2-3 gånger i veckan. Och de passen ska vara 40-45 minuter. Det blir väldigt stor minskning av träningsvolymen. Och jag tror att det är det som många känner sig stressade över. När man ska, att de känner att jag måste normalisera min träningsvolym eller träningsmängd eller antal gånger i veckan som jag tränar. För att så tränar man när man är gravid.
Mm.
Och att det som händer för många riktigt så här träningsvilliga tjejer som blir gravida, det är att de känner att okej, kan jag inte träna på den volymen eller intensiteten som jag är van vid, då får det vara. Så hamnar man i ett nollläge istället. Eller att man är jättemotiverad. Man kanske har försökt under ganska lång tid att bli gravid. Och man har tränat jättemycket ordentligt. Och så äntligen plussar man. Och så blir man apatrött. Man blir seg. Man blir illamående. Man känner sig svullen. Men man kämpar på ändå. Och sen så kommer man typ fram till vecka 10, vecka 11. Och så bara känns man, för fan, det är för hårt motstånd. Det är för mycket, det är för hög tröskel. Jag pallar inte. Och så nollar man det. Och så tänker man så här, ja, men jag kommer ju, snart kommer motivationen tillbaka. Snart kommer jag tycka att det är roligt igen. Men så inser man att men det är inte roligt att träna som gravid. För att jag kan inte sitta på trainer. Jag kan inte springa mina milpass. Jag kan inte göra det som jag egentligen tycker är väldigt roligt.
Mm.
Och så inser man i vecka 30 att shit, nu har jag ont. Jag har ont i ryggen, jag har ont i axlarna, jag har ont i nacken, jag har ont i fogarna, jag har inga muskler kvar på rumpan. Låren känns helt annorlunda när jag tar på den. Nu måste jag börja träna. Och så tänker man att man sista 2-3 månaderna ska liksom kunna ordna upp saker och ting. Men det är också så här taskigt då att ha gjort det här långa uppehållet. Och det är därför som man pratar om det med att liksom, eller du och jag ofta pratar om Jessica. Vi försöker puffa igång de kvinnorna som inte tränar alls till att åtminstone ta hand om sig lite grann kroppsligt. Alltså jobba med muskler, jobba med konditionen. Men också dämpa många av de här som är enormt ambitiösa. För att den här, vad ska man säga, den här ambitionen kan göra så att man helt enkelt tröttnar innan man har kommit halvvägs in i graviditeten. Och att det är bättre att träna lite mindre, mer lagom, men träna hela graviditeten. Så tänker jag.
Precis, man vill både putta och dra, känner jag. Alltså dra tillbaka ett gäng och putta på ett annat. Men nu är det världens tråkigaste ord och väldigt svenskt, men lagom. Det är ju faktiskt ett väldigt bra ord när det gäller just träning och graviditet.
Ja, och ibland sådär, när man, alltså, vissa människor som är sådär väldigt ambitiösa och som har höga krav på sig själva. Man tycker att andra människor, de gör alldeles lagom. Men en själv, man måste göra dubbelt så mycket för att bli lika nöjd med sin egen insats som man blir med andras insats. Och då kanske man redan tidigt i graviditeten, men fram till vecka 12-13 någon gång, har börjat planera för hur träningen ska se ut efter förlossningen. Jag kan ganska ofta få mejl från människor som vill veta så här, jag kommer föda den 17 juni har jag beräknat BF. Och så kanske till och med så att man har så här, jag kommer försöka få till så att jag kan få ett planerat snitt. Så att jag inte behöver gå över. Eller jag är förlossningsrädd. Eller förra gången blev det så tokigt på förlossningen så de kommer antagligen snitta mig nu. Så man liksom är väldigt noga med att det finns ett datum. Och så vill man veta, kommer jag kunna springa? Och sen kommer ett lopp som är datumsatt ett par månader framåt, eller ett halvår framåt, eller 9 månader framåt, eller ett helt år efter förlossningen. Och att man ligger så enormt långt fram mentalt, ett år efter förlossningen kommer jag kunna springa Stockholm halvmaraton när man är väldigt tidigt i en graviditet. Det kan jag tycka är lite, det är att gå händelserna i förväg och riskera att bygga upp lite för mycket, alltså förväntningar kring hur saker och ting ska bli. Och det kan ju räcka med att man får problem med huvudvärk eller att man blir trött eller att man får ont i höfterna. Och så kan man inte träna under graviditeten och då blir man stressad över att man har ställt in sig. Jag har inte sagt det till någon annan, men man har ställt in sig på att man ska föda på ett visst datum för att, och sen börja träna enligt en viss plan. Man kanske till och med redan har gått och köpt en sån här en träningsbok som handlar om träning efter graviditet. Så blir man så stressad. Så jag brukar försöka få människor att kanske släppna av lite grann och liksom, graviditeten är en sak, det kommer komma en förlossning och den förlossningen kan gå jättebra, det kan också bli svinjobbigt, det tar flera dygn, man spricker och att då, liksom, då får det vara så och att inte ta ut saker och ting för givet ens när det handlar om när kan jag börja träna efter förlossningen.
Nej,
men jag är ju väldigt... lite bad cop där.
Ja, men jag håller i och för sig med dig. Alltså, jag är lite tudelad där. För att dels så tyckte jag att det var skönt att ha mål som var satta efter förlossningen och efter graviditeten. För att jag tyckte inte att graviditeten var skitkul. Det var ganska jobbigt och sådär. Så att för mig var det viktigt att se bortom graviditeten. Och inte kanske vara så himla mycket i nuet. Jag var tvungen att sätta upp mentala mål för mig själv hur det skulle bli efter. Men samtidigt så blir det ju också så att de där målen som man sätter upp, nästan alltid så blir de reviderade på något sätt. Därför att man får lite andra prioriteringar när bebisen har kommit. Och träning är kanske inte liksom det första man tänker på när man har fått en liten bebis. Och det livet går ju verkligen inte att planera. Det går ju inte att planera så här, nej, men nu när bebisen sover i vagnen i 3 timmar, då kan jag gå ut på en jättelång promenad. Ja, så kan man få en bebis som min bebis som aldrig sov mer än 20 minuter i sträck. Och sen låg och gallskrek i vagnen, så att det var inte så himla lätt att gå på de där långa promenaderna. Det vet man ju inte. Och samma som att det är lätt att ha för bråttom. Jag hade ju svinbråttom. Att jag skulle ju... Dels hade jag tänkt springa ett lopp samma år som Sam föddes. Han föddes ju i slutet av juli 2017. Mitt mål var egentligen att springa ett maraton under 2017. Det insåg jag ju ganska snabbt att det kommer ju faktiskt verkligen inte att gå. Hur puckat mål var egentligen det? Och sen var ju mitt andra mål att jag skulle börja spela basket, vilket jag gjorde efter 3 månader och tyckte att det var skitkul. Men då visade det sig att kroppen var ju inte med huvudet där, utan mina ledband och allting i kroppen var ju så här uppmjukat fortfarande efter graviditeten, så att jag gjorde illa mig på andra träningen och sen var jag borta i 4 månader. Så att där hade jag ju så här i efterhand tjänat på att ta det lite lugnare och inte stressa på med träningen faktiskt efter förlossning och graviditet. Och då ska man komma ihåg att jag hade ju ändå hållit igång hela graviditeten. Och det här hände mig ändå.
Men det är flera stycken som hört av sig till mig och som gillade att du lyfte fram dina postgravida promenader. Att du hade ju en, du gjorde ju en pakt. Du gjorde, ja. Du som sa här om veckan att du inte pakta, men det gjorde du faktiskt.
Ja, men jag tror, var det 20 eller 30 mil som jag skulle
30.
Gå? Ja, det var nog baska mig 30. Ja, det var nog 30 mil var det nog. Jag bestämde ju att jag, du vet, allt som hände precis när Sam var nyfödd, det är som ett töcken för mig. Jag kommer inte ihåg så mycket från det faktiskt. Men jag tror att det var 30 mil som jag bestämde att jag ska promenera 30 mil innan jag får börja springa. Och då var jag ju ganska peppad att komma ut på mina promenader, för att jag ville ju samla ihop de här milen fort så att jag fick börja springa någon gång. Men jag tror att det var en ganska bra grej, för dels så kändes det som att man hade ett mål och dels så kändes det som att när jag har klarat det här då kommer jag få en belöning, för då får jag börja springa. Plus att det höll tillbaka en så att man inte började för tidigt. Och det kan jag faktiskt rekommendera att sätta upp som mål, att man bestämmer vad man nu bestämmer för antal mil. Det beror ju kanske lite grann på hur mycket man promenerar och hur långt man gillar att promenera och sådär. Men det är faktiskt ett tips som jag kan rekommendera till nyförlösta.
Ja, men och det tänker jag är en viktig del i så här, men vad ska man säga? Men så här, normalisera fysisk aktivitet. Det är ju inte alls så vanligt att kvinnor som är typ postgravida och de tycker att de är så missnöjda med sin kropp och de har för mycket fett, de har för lite muskler och så vidare, så tänker man sig, ja men lösningen för det är nog att börja springa. Och det kan till och med vara så att partnern säger, men du hörru, skulle inte du börja ut och börja jogga? För att ofta då, för att kvinnan går hem och klagar över att de är missnöjda med hur kroppen ser ut och så vidare. Men just det här att vänja kroppen vid fysisk aktivitet igen, och framförallt om man tänker liksom bäckenbotten, egentligen hela underlivet, att vänja vid den här lite mjukare stötarna, att inte gå på joggingen. För många säger så här, men jag, du vet, jag joggar inte så snabbt. Nej, men hur mycket har du promenerat sedan du födde barn? Nej, men jag brukar gå 2 gånger i veckan. Ja, men alltså så mycket kan du inte ha hunnit vänja upp kroppen med 2 promenader i veckan om du ska sen börja springa efter 6 månader. För, och jag tror att just att det här med att efter 6 månader då kan man börja springa, det är någon sån här förutfattad mening. Men det finns ju jättemånga kvinnor som inte kan börja springa förrän efter ett år. På samma sätt som det självklart kan finnas kvinnor som kan springa tidigare än så. Men det är ju inte så någon gyllene, exakt då kommer jag kunna börja springa. Men det kommer i alla fall vara lättare att börja springa om man är smart i upptrappningen. Så jag tyckte det var väldigt fint att du vågade lyfta fram att promenader faktiskt är tillräcklig konditionsträning för postgravida. Så det inte alltid måste vara här att man ska ut och springa. Jag fattar ju att man vill ha egen tid och att det är ett enkelt sätt att liksom kunna komma utanför dörren, att man sticker ut och springer. Men det är faktiskt alldeles lagom och rimligt om man är duktig, om man nu gillar att känna sig duktig, och att promenera som nybliven mamma. Det är tillräckligt, det är lagom. Man duger kanske mer om man är snäll mot sig själv och går än att piska sig själv och springa, trots att det sunda förnuftet kanske säger så här, det här känns faktiskt inte helt okej, men man vill ändå vara duktig och sticka ut och springa.
Då vill jag säga till den tjejen som skickade brevet, som man brukade säga i Bullen, kommer du ihåg Bullen?
Ja, men gud.
Ja. Men jag tänkte att du var för ung för Bullen, men du kanske har sett Bullen också.
Jag är uppvuxen med Bullen, men jag hade en storebror som var 4 år äldre och det fanns ju inte jättemånga kanaler att välja mellan. Så jag liksom fick ju ganska tidig access till Bullen, men jag tycker det är så roligt när man sitter och kollar på gamla klipp från Bullen och tänker så, herregud, hur kunde vi tycka att det här var bra?
Ja, jag vet, så är det med allt som man ser som är gammalt nu, så man ska inte titta på gamla filmer.
Förutom
igen,
Sunes jul, ja. Från 1991.
Ja, men Sune älskar man ju fortfarande. Även Sunes sommar, den gamla filmen, är ju faktiskt helt underbar. Men till den tjejen som skrev brevet så vill jag bara säga lycka till med graviditeten, och att jag tror att oavsett hur det går med hennes uppsatta mål som liksom också inom citationstecken pajas på grund av graviditeten, så kommer hon att sätta nya mål och fixa dem. Och man blir stark igen efter en graviditet. De flesta blir det faktiskt. En del blir till och med starkare efteråt.
Både du och Jessica har ju faktiskt persat i allting som vi kan persa i efter att vi har fått våra barn.
Jajamän, så är det faktiskt. Och det är dagens sanning. Så jag hoppas att allt går bra. Vi måste sluta nu för att jag ska dra till jobbet. Och du ska väl njuta av havsluften i Båsta.
Ta en promenad. Och jag har förberett till nästa vecka, så har jag en lyssnarfråga som handlar just om det kluvna i att träna sånt som man tycker är roligt men sträva efter viktnedgång. Det har jag en väldigt viktig och relevant lyssnarfråga som jag tänkte vi ska prata om.
Men gud vad spännande. Den kände jag att den kan jag nästan relatera till själv också. Så nu ser jag fram emot nästa veckas poddande, måste jag säga. Kul.
Stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden, får vi säga.
Ja, det säger vi. Stort tack för det. Vi älskar er och tack för att ni lyssnar. Vi är så himlans glada över det. Ha nu en superhärlig fredag och sen en riktigt härlig helg.
Svettas på!
Puss och kram! We'll be right back.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.